Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om Stöldskyddsföreningen, Säkerhetskollen och Digitala varningsgruppen. Ja, god morgon och välkommen till Bli säker-podden med mig Carl Emil Nicka och vanligtvis Peter Esse. Men ni som är observanta, ni ser att det här är en av de veckorna då Peter inte är här. Det aviserade vi i och för sig redan förra veckan för att då berättade vi att Peter skulle ut och resa. Den här veckan och nästa vecka bjuder vi därför på två stycken specialinslag. Och veckans specialinslag är dessutom riktigt speciellt för att vi har ganska stora nyheter att berätta när det kommer till vad som händer med Bli säker-podden. Det är ett inslag som jag spelade in förra fredagen. Du lyssnar på det fredagen den 26 april och jag står här och pratar nu på onsdagskvällen den 24 april. Innan vi går in på veckans huvudämne så måste vi tyvärr nämna två stycken riktigt tråkiga nyheter som vi har fått i veckan. Och det första är ett väldigt beklämmande besked från svenska polisen och från Europol och även andra polismyndigheter runt omkring i Europa. Nu i veckan publicerade Europol ett pressmeddelande där de skriver att, citat på engelska, "European police chiefs are calling for industry and governments to take urgent actions to ensure public safety across social media platforms. Privacy measures currently being rolled out, such as end-to-end encryption, will stop tech companies from seeing any offending that occurs on their platforms." Slutcitat. Och det här låter ju först lite underligt att, poängen med de integritetsstärkande funktionerna som nu rullas ut, till exempel totalstreckskryptering, förhindrar ju techbolagen som driver tjänsterna att se innehållet i vad användarna skickar till varandra. Det är ju hela poängen med totalstreckskryptering. Det är det som gör att vi stärker IT-säkerheten. Det är det som gör att vi inte riskerar att information hamnar på avvägar. Och när det kommer till just det här med brott som sker via sociala medier som är totalstreckskrypterade, det är ju där vi ska ha rapporteringsfunktioner så att de som blir utsatta för någonting otrevligt kan rapportera det till de här sociala medierna så att de kan vidta åtgärder utan att övervaka allting som skrivs. Men vad är det som står i resten av det här pressmeddelandet då? Vi läser lite till. Citat. "It will also stop law enforcement's ability to obtain and use this evidence in investigations to prevent and prosecute the most serious crimes such as child sexual abuse, human trafficking, drug smuggling, homicides, economic crime and terrorism offenses." Slutcitat. De slår verkligen på stora trumman här och säger att totalstreckskryptering förhindrar rättsväsendet att samla in bevis som är relaterade till barnövergrepp, människohandel, drogsmuggling, mord, finansiella brott och terrorism. Och ja, om någonting är totalstreckskrypterat då kan inte tjänsteleverantören se vad som står där oavsett vad det är som skickas. Och poängen med att det är totalstreckskrypterat är ju just den. Alla blir skyddade. Det går inte att bara skydda de som är laglydiga och låta de som inte är laglydiga åka dit. Det går däremot att göra tvärtom. Jag menar, om det skulle vara så att de här stora populära plattformarna som nu har börjat implementera totalstreckskryptering väljer att plocka bort det igen, ja, då kommer de kriminella av förklarliga skäl inte använda de tjänsterna. När det gäller Signal som vi har pratat om många gånger i den här podden, då har ju Signals vd redan meddelat att om det kommer några sådana här vansinneskrav om att förbjuda totalstreckskryptering, då lämnar helt enkelt Signal EU. Inte konstigare än så. Men det var en sak när politiker hävde ur sig såna här vansinnigheter. Det är väldigt, väldigt besvärande att höra polisen häva ur sig såna här dumheter. Och det är framförallt förvånande att svenska polisen är med på det här spåret med tanke på alla de cyberattacker som vi har sett mot Sverige under början av året. Det känns som att då borde vi väl ändå ha bättre förståelse kring varför det är så viktigt att upprätthålla god IT-säkerhet och bygga ordentliga skyddslösningar för att värna om vår digitala integritet. Jämfört med att säga att plötsligt så ska totalsträckskryptering förbjudas så att till exempel Meta, alltså de som vi pratade om för bara någon vecka sedan, att faktiskt infekterade sina användare ska kunna se allting som skrivs och skickas. Svenska polisen hade en representant vid det här mötet, det var biträdande polischef Stefan Hector, och han säger i ett pressmeddelande att, citat, polisens förutsättningar måste anpassas till dagens och morgondagens tekniska verklighet. Det är inte rimligt att polisen tappar förmåga för att tekniken utvecklas i snabb takt, slut citat. Och ja, jag kan förstå att de ser det på det här sättet, men vi kan inte glömma att det finns skäl, goda skäl, till att just FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och EU-stadgan säger att vi har rätt till privat korrespondens. Den får inte tas ifrån oss. Sen så har vi en till tråkig nyhet, men den är åtminstone lätt att inte bry sig om. Det var Google som, nu hör och häpna, meddelar att de än en gång skjuter upp utfasningen av tredjepartskakor, alltså den spårningslösning som de bland annat använder i annonseringssyfte. Tanken var tidigare att de skulle fasa ut tredjepartskakor under det här året, men i tisdags meddelade Google att, citat, "We will not complete third-party cookie deprecation during the second half of Q4. Alltså, vi kommer inte slutföra utfasandet av tredjepartskakor under andra halvan av fjärde kvartalet. Det här är lyckligtvis enkelt att göra någonting åt. Du kan redan idag gå in i Google Chrome och välja att stänga av tredjepartskakor, så slipper du bli spårad med hjälp av sådana. Jag kan nästan garantera dig att du inte kommer stöta på några problem, för att Safari har haft det avstängt länge, Firefox har haft det avstängt länge, Brave har haft det avstängt länge utan några problem. Med det sagt har vi gått igenom veckans två snabbisar. Jag hoppas att jag kan bjuda på lite roligare snabbisar nästa vecka. Men nu kan jag åtminstone glädja er med ett spännande intervjureportage som vi spelade in hos Stöldskyddsföreningen förra veckan. Och nu har jag transporterat mig norrut, närmare bestämt till Stöldskyddsföreningens studio som jag får sitta i på den här platsen av ett skäl som jag kommer avslöja alldeles strax för er som inte redan har räknat ut det. Men huvudskälet till att jag sitter här, det är ju för att återigen få chansen att prata med Per Klingvall som är rådgivningschef.
Det stämmer bra, ja. Och jättekul att du är uppe hos oss i Stockholm. Vi har längtat efter att ha dig här i våra lokaler.
Ja, det här är ju helt andra lokaler än de som vi satt och pratade i förra gången för 4-5 år sedan nu. Ni som har hängt med i podden sedan start, det här är alltså en liten reunion kan vi säga efter ett långt uppehåll. Men du var med en gång tidigare och berättade om vad Stöldskyddsföreningen gjorde. Sen dess har det ju hänt väldigt mycket, både på Stöldskyddsföreningen och runt omkring i världen. Så det är dags att göra ett återtag och se vad har egentligen hänt. Men eftersom vi inte kan förutsätta att alla lyssnare har hängt med i podden i över 200 avsnitt, skulle du inte kunna börja med att bara presentera dig kort, vem du är och vad du gör på Stöldskyddsföreningen?
Mm. Ja, men absolut. Och egentligen, jag ska bara koppla tillbaks lite till det vi sa förut och som har bäring på det här faktiskt. Det är att då satt vi i ett rum med gamla rostiga lås. Och det är väl därifrån har vi tagit oss en liten bit de senaste 4 åren. Men som sagt var, Per Klingvall, jag är rådgivningschef på Svenska Stöldskyddsföreningen. Det innebär att jag har ett ansvar för all vår ideella oberoende verksamhet. Och till det hör vår då rådgivning till företag, privatpersoner som vi egentligen kommer vara mycket fokus kanske på det här avsnittet. Men även ansvar för alla våra olika partnerskap, till exempel grannsamverkan eller säkerhets- eller varningsgruppen som vi kommer in på här.
Just det, just det.
Men även då vår normverksamhet som handlar om att vi tar ju fram både fysiska och digitala normer inom säkerhet. Så att men roligt att få pratas vid lite igen utifrån det här med att vi satt i ett rum med gamla lås.
Ja, för det är ju det som Stöldskyddsföreningen kommer från en gång i tiden. Och nej, vi ska inte prata om gamla lås, men det är ju därifrån det här stammar, eller hur?
Mm, ja, men vi måste ändå börja lite grann. Vi bildades ju 1934.
Då var det inte så mycket cybersäkerhetsproblem.
Då var det helt andra problem. Och framförallt så var det polisen som hade problem. Ja. Polisen hade ju stora problem med att nå ut med sin brottsförebyggande information. Kanske precis som man har idag, men vi bildades 1934 av en polismästare nere i Göteborg med uppdraget att informera, kommunicera, bygga kunskap och i bästa fall förändra beteenden hos människor i ett brottsförebyggande perspektiv.
Ja. Och det här brottsförebyggande, det har ni ju fortsatt att fokusera på, bara det är att ni har gjort samma förändring som vi egentligen ser med lås. Alltså en gång i tiden, då var det lås som hade låst upp med nyckel. Nu är det lås som låses upp med taggar och som inte går att låsa upp med taggar ifall det är en driftstörning som pågår. Sådana saker som vi behöver tänka på i vårt digitaliserade samhälle. Hur har Stöldskyddsföreningen anpassat sig för de här förändringarna?
Mm. Man kan väl säga att vi började göra en större förändring 2019. Mm. Och för att göra en förändring så behöver man ju veta var man står någonstans. Så vi tittade oss omkring i världen. Vi konstaterade att 2019 var det 244 000 digitala brott. Och det är bara de som polisanmäls.
I Sverige?
I Sverige. 244 000 polisanmälda digitala brott. Och då innefattar olika typer av bedrägerier och dataintrång av olika slag. Ja. Så att då, och utifrån den synen på att det här är en kriminaliteten nyttjar det digitala i stor omfattning. Mm. Ingen nyhet för oss, men vi samlade ihop oss. Vi tittade lite grann, vi intervjuade experter, vi pratade med politiken, med ministrar, pratade med rikspolischefen, vi pratade med organisationer egentligen för att identifiera vad är det som behövs. Man kan säga att en väldigt viktig sak vi kom fram till, det var verkligen att det saknades en helhetsaktör på det här området. Särskilt kopplat till allmänhet och till små företag. Mm. Där man kunde få kunskap, information, varningar och en massa andra saker just om digitala brott. Så det var egentligen det var starten på det hela. Och utifrån den starten så har vi tagit det här vidare med. Vi började med man kan säga en lista på 10 digitala initiativ. Ett var egentligen att utöka kunskapen och veta vad vi ville jobba mer med. Då gjorde vi en stor rapport som heter Framtidens brott. Vi skapade ett samarbete med polisen och myndigheten för samhällsskydd och beredskap i någonting som heter Kunskapscenter. Och där samlar vi oss, man kan säga 4 gånger per år. Titta framåt, vad är det vi på Stöldskyddsföreningen, hur ska vi rikta in oss, vad ska vi satsa på? Mm. Och det förändras ju lite mellan åren då. Utifrån det så såg vi också behoven, vi behöver veta mer. Och för att kunna jobba med de här frågorna så behöver vi ju fler och nya olika partners. Vi jobbar ju alltid till partnerskap på olika sätt. Och då utifrån en dansk modell så bildade vi digitala varningsgruppen. Och den kanske vi ska titta närmare på sen då. Men digitala varning, alltid syftar då att få reda på man kan säga egentligen mörkertalet. Och sen så att utveckla en förmåga att varna allmänhet och nu när det närmar sig mindre företag. Ja. Så det kan man säga, det var den. Och sen så fortsatte vi den här utvecklingen. Vi behöver ju en plats att allt vi vet, allt vi kan, vi behöver ju någonstans att kommunicera utifrån. Och då har vi byggt säkerhetskollan efterhand. Mm. Och den kan vi ju hålla lite på också, för den är rätt spännande tycker jag.
Precis, för den är ett av våra huvudämnen som vi ska gå igenom här idag i veckans huvudämne. Men innan vi gör det, kan du förklara varför i hela friden ni gör det här. För att polisen, att de jobbar med det här, det är uppenbart. Skälet till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gör det, det är uppenbart. Men vad är skälet till att Stöldskyddsföreningen gör det? För att ni är ju inte en myndighet.
Nej, vi är definitivt inte myndighet. Vi är ju i grund och botten en ideell allmännyttig förening. Och det som gör att vi jobbar med det här, det är ju vårt uppdrag. Att bygga ett säkrare och tryggare samhälle. Och vår del av att bygga ett säkrare och tryggare samhälle, det är ju faktiskt att göra det brottsförebyggande, som man kan säga. Så det är det uppdrag vi jobbar med ifrån våra medlemmar.
Ja.
Så därför tar vi oss an de här sakerna. Det här är viktigt för oss. Och det är viktigt för väldigt många människor också.
Hur stor del av den insats som ni gör idag är relaterad till den digitala vardagen med cyberbrott och att varna för digital kriminalitet jämfört med, ska vi säga, den mer analoga kriminaliteten och bekämpandet av den och motverkandet av den?
Ja, men hade du frågat mig för 2 år sedan, så hade jag sagt att då hade vi lagt ungefär 30% av resurserna på det digitala och 70% på det fysiska. Men man kan säga, man kan inte riktigt se på det sättet längre. Utan det är ju att brottslighet, det flyter ju samman.
Ja.
Idag skäl du en bil med en signal. Idag så skäl du saker i en datorvärld. Idag så bryter du dig in i ett hus genom ett digitalt lås. Så man kan säga så att vår värld idag, det är en hybridvärld. Och därför kan man inte riktigt säga hur mycket vi lägger på det fysiska och hur mycket vi lägger på det digitala.
Nej.
Utan det här smälter verkligen samman för oss. Och det tror jag är en viktig utgångspunkt också för alla som jobbar med de här sakerna. Det fysiska och digitala hänger ihop.
Absolut, och vi ser ju det också för de kriminella, de digitala brotten kan finansiera andra brott.
Så absolut.
De professionella cyberkriminella, de kan använda sin kompetens och de kriminella intäkter som den kompetensen leder till genom deras aktioner för att finansiera annan brottslighet. Så jag förstår absolut vad du menar med att det är svårt att svara på hur pass uppdelat det är, för idag hänger det ihop. Men ni skapade då dels den här säkerhetskollen, den här plattformen, och dels den digitala varningsgruppen. Och den digitala varningsgruppen, de förser er med information om vad då?
Men den digitala varningsgruppen, den består av ungefär 50 stora organisationer, myndigheter, näringsliv, och i den har vi hela kedjan. Vi har telekombolagen, vi har bankerna där transaktionerna sker, vi har myndigheterna som polisen, Skatteverket, Finansinspektionen är på väg in, DIGG, där man hanterar mycket av de här problemen. Men vi har ju också e-handelsplattformarna finns med, Meta finns med genom då Facebook till exempel, vi har Amazon med. Och vi har olika andra plattformar, typ Elgiganten. Och man kan säga att nu utvecklar vi den också. Så nu tittar vi på 2 nya skal till det hela. Den ena är då spelvärlden, dataspelvärlden. Och titta på hur ska vi jobba med den och få med den typen av organisationer och företag. Och den andra är den mer fysiska spelvärlden, som typ ATG och sånt. Där det också sker mycket. Så att man kan säga att det ger oss, det är att de här företagen och organisationen som finns med, de förser oss med information om vad som händer idag, eller vi kan se händer om en vecka. Och det ger oss möjlighet att gå ut och varna för olika saker. Så det är ju en av de här sakerna som verkligen ger oss. Den andra saken, den tillkommer ju efterhand när man bygger förtroenden. Att bygga förtroende är ju tillit och att man delar kunskap. Så att det här, man kan säga att digitala varningsgruppen, det är en plats där man delar kunskap med varandra. Och det gör ju att vi blir bättre på att både agera och att reagera.
Jag förstår.
Och den här informationen som ni samlar in via digitala varningsgruppen, det är sånt som då hamnar på den här plattformen Säkerhetskollen.
Just det. Det hamnar på Säkerhetskollen tillsammans med alla tips från allmänheten också, för att vi får säkert in 30, 40, 50 tips varje dag på olika händelser. Och sen så sorterar vi ut det här, och det vi gör då, det är att vi går ut till exempel med nyhetsbrev med varningar. Vi går ut med det, försöker nu genom media, och dessutom så går vi ut med det genom de som finns med där på olika sätt. Och här har vi ju lite olika företag som då är med och för ut informationen. Mm. Så man kan säga vår roll, det är ju att vara, man kan säga, lite administratörer och redaktörer av det här. Och sen tycker jag det viktiga, det är ju att det handlar ju inte bara om att gå ut med varningar, utan det handlar ju också om att bygga, vad gör jag om någonting har hänt? Mm. Så det följer ju alltid med den här varningen, så att säga.
Ja. Och sen så finns det ju också förebyggande information, vad du ska tänka på för att hålla dig säker. Mm. Eller man skulle kanske kunna säga för att bli säker rent av. Och då kommer vi in på det som är den stora nyheten som jag tycker du kan få äran att presentera.
Ja, nej, men det som jag gör mig jätteglad här, det är att jag har ju fått varit med hos dig förut, Nicke, och jag vet ju att det här är en riktigt bra podd. Det är ju att vi går nu in som samarbetspartner tillsammans med Nicke, och så kommer vi under en tid framöver här hjälpas åt att både hitta bra ämnen, att hitta viktig kunskap och att göra den här podden tillsammans. Mm. Och det kommer vi göra på olika sätt. Vi på Strålskyddsföreningen kanske är med någon gång, men vi hjälps ju åt att hitta bra och intressanta personer.
Yeah.
Och sen har ju du människor som du brukar med, som är ju fantastiskt duktiga.
Ja, ni kan vara lugna. Om ni funderar på, raderade du Peter efter att han hamnade i karantän förra veckan? Nej, det gjorde jag absolut inte. Men Peter, han är på resande fot nu i 2 veckor, så det är därför han inte syns med här i video. Men det stämmer, vi slår ihop våra kloka hjärnor. Vi kommer använda Bli säker-podden för att ha ytterligare ett sätt att nå ut med de här varningarna som kommer in via digitala varningsgruppen när det är relevant att föra fram i poddformatet. Vi kommer arbeta med informationen som ligger på den här plattformen som ni redan har byggt upp, men som kan bli ännu större. Och jag tror att vi kommer hitta väldigt fina synergier som gör att vi kommer kunna dra nytta av att kombinera den här informationen för att göra de budskap som når ut till svenska privatpersoner och svenska medarbetare mer konsekventa och mer tydliga. Det som jag framförallt ser som en stor fördel med er, det är den erfarenheten som ni sitter på för att veta lite mer om det stora hela. Det är ju väldigt lätt, har säkert våra lyssnare märkt, att jag kan snöa in på vissa specifika saker som är relaterade till just IT-säkerhet. Men att få med det bredare perspektivet också och veta mer om vad som händer än bara det som jag fångar upp i min nyhetsbevakning, det tycker jag kommer vara klockrent att få in från er. Och så är jag såklart väldigt glad att få hjälpa till med att bygga vidare på er befintliga plattform också.
Men får jag hoppa in där lite bra?
Jättegärna.
Och en av de här viktiga sakerna för oss, det är ju att vi vet att ni som lyssnar på den här podden, ni är ju oerhört engagerade, intresserade och superkunniga inom det här området. Både på djupet och några kanske lite brett också. Det är ju verkligen att få in inputs till er. Hur utvecklar vi det här mer? Hur gör vi säkerhetskollen bättre? För man ska komma ihåg att vårt perspektiv med säkerhetskollen, det är ju att vi ska göra det lätt att göra rätt. Men för att göra det lätt att göra rätt så behöver vi ju kunskap. Sen är vi ganska bra på att formulera kunskapen, tycker jag. Men alla tips som gör hur vi blir bättre, det är verkligen... Det är lite grann hjärta, tror jag, vi kan få från dina lyssnare. Mm.
Och ni har ju redan egentligen byggt in tjänster också som är relevanta för våra lyssnare. Vi har ju tjatat till lede om att alla ska använda Have I Been Pwned för att kontrollera ifall deras e-postadresser figurerar i lösenordsläckor. ni erbjuder ju den tjänsten också via Have I Been Pwned, men på er plattform på svenska.
Ja, och det där är ju faktiskt ganska bra att man gör det på svenska. Vi hade ju en stor läcka här i slutet på januari. Där är ja, ny och ny, men i alla fall 70 miljoner 70 miljoner konton upplevdes plötsligt vara nyläckta och sådär. Men det blev ju en medieuppmärksamhet kring det. Mm. Och den medieuppmärksamheten gjorde ju att det här trillade ju ner på säkerhetskollen.
Ja.
Och jag kan, när man tittar på det så kan man säga att det var faktiskt 132 000 som testade sina mejl.
Ja.
Och kan du gissa hur många då som var läckta av de 132 000 i någon läcka?
Jag skulle spontant gissa att 80% figurerar i lösenordsläckor.
Det är nog ganska nära sanningen för att när vi tittar på det så 72 000 av de 132 000 har funnits med i någon läcka.
Ja.
Kanske inte just den här, men i någon läcka.
Ja.
Och det där ger ju följdverkning för vi kunde se sen hur man tassar runt inne på säkerhetskollen och lärde sig mer.
Ja.
Och ytterligare 7 000 signade upp sig för våra brev.
Mm.
Och det där tycker jag, det där var ett kvitto på att vi gör saker och ting rätt.
Ja.
Det vill säga det finns, vi har relevant information, du kan göra relevanta saker.
Mm.
Men det finns mycket mer på säkerhetskollen.
Ja, så ni kan redan idag gå in dit och kolla vad Stöldskyddsföreningen har att erbjuda. Och sen vågar jag lova att det kommer ske ganska stora förändringar också under de kommande månaderna.
Ja, det kommer det göra. Det som vi har haft väldigt mycket fokus här nu på allmänheten. Mm. Och vi har byggt. Ska vi säga, vi bygger ju en del med stöd av MSB.
Ja.
Och där bygger vi framförallt någonting som heter Nätklok som handlar om man kan säga kurser ut till ungdomar som vi använder en grupp som heter Unga Forskare som hjälper till. Men man kan säga att det vi verkligen nu framöver kommer satsa lite mer på det är ju att stärka företagens roll.
Mm.
Att stärka cyberhygienen i samhället genom då att företagen ska bli bättre. Och det gör vi egentligen. Vi har ju jag var ansvarig för normverksamheten som jag sa. Och vi har en norm som heter cybersäkerhet bas, SSF 1101. Och den är ju någonting som är väldigt bra att utgå ifrån när man ska ta sig an den grundläggande IT-säkerheten framförallt. Mm. Men bygga cyberhygien. Och det som är bra med den också, nu kommer, jag vet inte om ni har pratat så mycket om NIS 2 i er podd.
Vi har bara utlovat att det kommer ett avsnitt om NIS 2. Om ni vill tjuvlyssna på information om vad NIS 2 innebär för svenska organisationer så har faktiskt våra poddkonkurrenter poddkollegor i branschen på With Secure och F-Secure gjort ett fantastiskt avsnitt om det. Men det kommer ju bli säkerpodden också.
Precis, jag ska inte föregå det. Men en sak där vi identifierar vad vi gör nytta, det är ju så att säga i leverantörskedjan. Och i leverantörskedjan behöver du faktiskt kunna visa att du har en grundläggande cybersäkerhet.
Mm.
Den ser vi ju jättetydligt. Ja, men använd vår norm, ta dig an den och vill du få ett kvitto så certifierar du det också.
Ja.
Det är jättebra. Men tanken är att vi ska utveckla framförallt nu det närmaste året just företagssidan. Och då det vi ser framför oss också nu det är ju också det att vi kommer att bygga ett större skal kring säkerhetskollen som vi kommer att kalla för cybernavet.
Okej. Okay. Och det är någonting som du inte ens har berättat för mig.
Nej, man kan ju inte berätta.
Alltså på riktigt, det här är nyheten.
Ja, nej, men man kan inte berätta allt. Nej, men som jag sa, vi såg ju att det saknades en helhetsaktör. Och det är ju faktiskt det vi har försökt bygga genom säkerhetskollen. Säkerhetskollen är ju den plattformen. Men någonstans så, medan Stöldskyddsföreningen är en fantastisk organisation, men någonstans så behöver man ju så att säga, tillföra resurser på olika sätt. Så man kan säga för att se vad vi behövde göra, vi tycker det är viktigt att ta reda på saker. Så genomförde vi en förstudie tillsammans med MSB förra året som tittade just på hur ser behovet ut hos allmänhet och småföretag. Hur ser gapet ut? Och det här var inte bara småföretag utan det är allmänheten också. Hur ser gapet ut? Och vad är det man ska kunna göra? Så den förstudien, där tittade vi bland annat på robusthet hos företag, hur mycket man hade drabbats, hur mycket försök och så vidare. Det här var ju mycket då intervjuer och att vi tog del av andra rapporter. Men vi kan ju konstatera det om vi, beroende på vilken måttstock man använder. Men vi säger att man använder då måttstocken cybersäkerhet bas som vi har. Jag menar, då når man inte ens upp till hälften av de kraven generellt, oavsett om man är ett litet eller ett lite medelstort företag. Så utifrån det sen, då kommer vi starta ett treårsprojekt och bygga upp ett, man kan säga, en lite robustare organisation kring hur man nyttjar säkerhetskollen.
Okej, vad kommer det här innebära för svenska företag?
Det som vi vill framåt, och man ska komma ihåg att vår målgrupp är ju de mindre företagen, alltså från, man kan säga, huvudsak från 0 till 99, där man inte har kraft eller kunskap att jobba med IT-säkerhet själv. Mm. Det kommer att innebära är att vi kommer ju att ha en säkerhetskollen som plattform. Utifrån den plattformen så kommer vi bygga mycket mer information och kommunikation. Vi kommer att bygga så att, på ett bättre sätt, så att du kan testa dig själv. Hur ligger jag till? Vad behöver jag göra? Och vi behöver kunna goda råd. Mm. Sen får vi se vad vi väktar med. Vi är ju en organisation som genomför kampanjer också. Och vilket vi har gjort hela tiden. Och får vi möjlighet så kan vi genomföra kampanjer. Men framförallt så gäller det idén om att det är att bygga cyberhygien i samhället underifrån. För att vi ser hela tiden idag hur man bygger genom Nationella cybersäkerhetscentret och många andra aktörer. Så bygger vi ju säkerhet ovanifrån. Vi vill ju bygga säkerhet underifrån. Både hos allmänheten. Så man får faktiskt komma ihåg allmänheten är företagare på måndagen. Ja. När allmänheten dricker vin på fredagen, så att säga. Och framförallt de mindre företagen.
Ja. Och det här kommer då, antar jag, baseras på er norm cybersäkerhetsbas eller SSF 1101 och kanske någon uppföljare till den?
Det kommer den göra. Den, alltså man ska säga grunder i vad man behöver kunna, det är ju cybersäkerhetsbas. Mm. Sen så cybersäkerhetsbas saknar ju idag till exempel vad gör jag om någonting händer? Mm. För den är ju förebyggande framförallt. Det ser vi framför oss att vi behöver jobba på. Men sen är det ju också så att ta tillvara det som MSB har. Ta tillvara den informationen och med hjälp av den informationen också föra över det till ett budskap som en småföretagare förstår. För det är kanske inte alltid så lätt idag med alla bra saker som finns hos MSB.
Nej, jag har ju fått intrycket av att ute i Sverige, utanför Sundbyberg, uppfinnaren i Lorry-gänget, utanför Sundbyberg. Där finns det alltså företag som inte bara pysslar med IT-säkerhet. Alltså de har andra typer av verksamheter också.
Men tänk dig ett startup-företag. Deras alltså viktigaste kvällsjobb, det är ju inte att jobba med cybersäkerhet.
Nej,
för dem är det är ju att jaga finansiärer för att de ska kunna fortsätta och sitta och skruva och utveckla. Mm. För dem måste det här vara lätt. För dem måste det här vara enkelt. Och för dem måste det här inte kosta för mycket pengar. Nej. Och så tänker man, ett vanligt, alla företag är ju digitala. Om inte annat så betalar man digitalt och man får betalt digitalt och någonstans har man en kunddatabas. Ja. Så alla behöver ju en digital säkerhet idag.
Visst är det så. Och alla de företagare som lyssnar på det här, jag kan ju tipsa er om att Stöldskyddsföreningen har precis reviderat SSF 1101-standarden, alltså cybersäkerhetsbasstandarden. Mm. Jag fick in några ändringar som jag ville ha in, vilket jag är tacksam för. Mm. Men den största nyheten där, det är ju egentligen att ni har släppt den gratis.
Ja.
Det är, certifieringen är inte gratis som hör ihop med den, men själva normen är gratis, vilket då kan jämföras med till exempel om ni skulle vilja köpa ISO 27001 och 27002-standarden, då är det 3500 spänn som det kostar bara för att få den.
Och sen kostar det många tusen kronor att få den på plats också.
Ja, jo men det kommer det ju kosta med SSF 1101 också. Men SSF 1101 är precis som CIS-ramverket som jag har pratat om många gånger tidigare. Det är är en bra start att utgå från. Mm. Och här får ni det på svenska med handgripliga rekommendationer för vad ni bör ta tag i. Så jag kan varmt rekommendera er att ta tag i det. Någonting jag också skulle vilja rekommendera er att ta tag i, det är att klicka på den där prenumerera-knappen om ni inte redan har gjort det. För då kommer ni nämligen, precis som de senaste 5 åren, att nästa fredag få ett nytt avsnitt av Bli säker-podden. Podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så jättemycket Per för att du tog dig tid att prata med mig här idag. Och för det här fantastiska samarbetet som vi startar nu.
Tack Alimenika, och vi ser verkligen fram emot fortsättningen kring det här. Och jag kan i alla fall lova från min sida att jag ska inte figurera här för ofta, för då blir det lite för mycket. Vi behöver prata detaljer också.
Vi kan vara lugna, vi kommer grotta ner oss i detaljer precis som vi brukar göra. Så mycket till den grad att vi ibland måste klippa bort saker för att det blir för nischat. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Tack till alla er som har lyssnat/tittat på det här inslaget. Vi ses nästa vecka igen. Hej då!